Hur snabbt är kriget egentligen över Sverige och har man tid på sig till det? Undrar man på Folk och Försvar uppe i Sälen.
Och jag kommer att ha tid på mig som medieman att med personliga anekdoter från en fjällsemester knyta ihop elbilar i iskyla, grön omställning och om haveriet på E22 gör att vi förlorar tron på samhället.
Det här är Politiken med Torbjörn Nilsson
och Henrik Tore Hammar.
Torbjörn, vi ska börja med ett litet ljudquiz.
Låt höra.
Ja, det är kort, men det är allt man får.
Vad var det där för någonting?
Känner du inte igen det?
Nej.
Det är ju från Kalanka på julafton. Aha. När Kalanka somnar om efter att väckningsklockan har dragit igång i husvagnen.
Och sen kommer den här snurrgrejen som snurrar upp täcket och slår honom på fötterna.
Ja, och jag tänker att det här är den perfekta ljudsättningen på bilderna på kronprinsessan Victoria när hon sitter bredvid sin pappa på Folk och Försvar i Sälen där du är, och som Expressen så fint pushade på: just nu Victoria slumrar parentes nästan slut parentes till.
Ja, jag såg ju inte det här, måste jag ju säga då. De kungliga sitter ju mycket långt fram, längst fram i lokalen. Jag satt allra längst bak vid det här tillfället.
Jag fick ju höra det här via vår andra kollega Karin Turfjell som berättade att snacket går där uppe om att kronprinsessan är sårad, är ledsen över kvällstidningarnas porträttering utav det här, och också att det går många möpare där uppe, det här kronan, korset, svärdet, crowden.
Ja, man kan ju säga att det går ju en del möpare här, det är ju sant, så långt i alla fall. Ja, men fortsätt.
Ja, och just den här känslan av att kronan i den här triaden då liksom sänks på detta sätt utav liksom den smutsiga pressen. Det pratas om osmakliga bilder.
Och okay.
Det kanske var ännu mer problematiskt för att Aftonbladet beskrev invigningen att Zelensky är med och invigningstalar. Så man får ju intrycket att kronprinsessan liksom orkar inte lyssna på när mannen som symboliserar på något sätt landet som tar fighten för vår skull, och hon symboliserar ett annat land som säger sig vilja vara med men inte orkar lyssna. Men jag vill säga, Expressen är väldigt noggrann med att påpeka att det är under Billströms tal som Victoria, Vickan, nickar till.
Och då känner du att det är bättre, så att säga, eller att det kanske är en medveten gest från hovet?
Det vore ju vågat utav mig att göra den tolkningen. Vad jag tänker är konstigast är att hon inte gör sin mammas trick. Kan du Silvia-tricket?
Nej. Jag känner inte till vad det är, så du får upplysa mig om det.
Drottningen har någon gång, jag vet inte om det är en allersintervju eller på fyllan hon har babblat till någon kungavän eller någonting, men någonstans har jag fått in det här att drottningen, när hon måste sitta och se alert ut, som är ju en del att vara en kunglighet, då tar hon och trycker tungspetsen upp i gommen. Du kan pröva det här nu, Torbjörn.
Ja, jag testar det as you speak.
Det här retandet som man känner, det gör att då somnar man inte.
Okej. Okay. Ja, jag förstår.
Jag undrar, vem är det egentligen som har det kämpigast? Är det kronprinsessan eller är det statsministern? För Ulf Kristersson, vi har ju sett i Expressen återigen, Hanif Bali går till attack, säger att Moderaterna har ju inte vågat ta ett tag i migrationsfrågan på riktigt. Tänk om Moderaterna för första gången skulle leda här. Men kan man göra det med en partiledare som har suttit i Ulf Reinfeldts regering och nu slutit Tidöavtalet. Alltså, här kommer skotten inifrån den moderata riksdagsgruppen, eller i alla fall den före detta, när ja, Hanif Bali.
Före detta måste, är väl ändå relevant i sammanhanget.
Fredrik Reinfeldt, inte Ulf.
Producent Erik Hedtjärn kastade in att det är Fredrik Reinfeldt det handlade om. Ja, men har ja, det här varit någonting
det,
som...
Men det här löste du ju så snyggt. Det var ju fint att du när du använde den här gamla Fredrik Reinfeldt-metaforen råkade säga Fredrik Reinfeldt, men det är ju Ulf Kristersson han skjuter mot Hanif Bali. Även om det var Fredrik Reinfeldt som myntade ska skotten komma inifrån. När han kände sig pressad under en riksdagsgrupp.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och är det känslan? Har vi en statsminister som nu är på fallrepet uppe i Sälen?
Fallrepet är fel att säga. Jag var ute i skidspåret förut idag och då var Ulf Kristersson och åkte skidor tillsammans med Henrik Landerholm bland andra. Han var inte på fallrepet. När han hade kommit runt ett varv ville han ta ett till. Igår så var kronprinsessan ute och åkte skidor och hon ska enligt PM Nilsson, Timbrochefen, som ju är en mycket skicklig längdskidåkare, ha uppvisat en mycket god teknik. Så på den liksom betydelsebärande skalan som man ska bedöma människor på här på Folk och Försvar, eller åtminstone en av dem, alltså skidåkningen, så är det... Går det inte dåligt för någon av de här karaktärerna du vill se har det så problematiskt just nu?
Alltså, det här är ju väldigt on-brand. Torbjörn i skidspåret minglar med eliten på Almedalen on ice. Jag gillar det jättemycket. Jag hoppas att vi får se bilder och kanske till och med läsa en text om det här. Men annars så har ju allt snacket varit här om hur... Det har pratats om krig, hur nära vi är kriget, hur redo svensken måste vara.
Ja, och det får man väl säga tillhör liksom standardsituationen på Folk och Försvar. Det kommer upp olika militärer och olika myndighetschefer som säger nu är det allvar. Men den här gången så har det väl budskapen i någon mening varit lite mer riktade utåt. Och inte bara in i den här redan övertygade kretsen. Det har ju kommit från nästan alla talare liksom en uppmaning om att inse allvaret och kanske framför allt att förhålla sig till tiden och tidsaspekten. Och det tycker jag har varit intressanta. Ulf Kristersson fick ju, det blir mycket uppmärksamhet efter hans... uttalande att man måste tala högt om våra förväntningar, alltså statens förväntningar, att medborgarskap inte är en resehandling utan att i ett medborgarskap så ingår också ett antal pliktsaker. Man återinför ju civilplikt nu, men han talade ju i grunden om värnplikt, alltså att i det yttersta att försvara landet med vapen i hand, som man sa. Peter Hultqvist och Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, de har ju lanserat idén att det måste fram statliga garantier för att få upp vapenproduktionen i Sverige, framförallt ammunitionsproduktionen som då ska gå i första skedet direkt till Ukraina. Och han formulerade som att vi i Europa måste inse att det är industriellt krig på riktigt och allt går alldeles för långsamt. Överbefälhavaren sa: om utvecklingen möts med passivitet är den ödesbestämd. Och med det menar han väl, antar jag, att om man inte gör någonting så kommer vi förlora. Och det här måste man ju se mot bakgrund av ett antal omvärldsbedömningar som har kommit fram under hösten. Alltså underrättelsetjänsten i Polen har ju gått ut med att de bedömer att det är krig utanför Ukraina inom 3 år. Och Patrik Oksanen här i Sverige på Tankesmedjan Frivärd, han har ju i några veckor eller månader pläderat omvärldsanalysen att det är krig i Östersjöregionen inom 12-18 månader. Så det är mot den bakgrunden som de här uttalandena ska ses, att i den här miljön och människor som håller på med de här sakerna så är krigssituationer och krigstillstånd i Sveriges närhet inte någonting som kan hända någon gång, utan där man börjar tänka på hur lång tid har vi på oss innan det händer saker skarpt.
Alltså 3 år, 1,5 år, kanske om 1 år. Det här låter ju jätteläskigt. Är det någon sån liksom stämning också uppe i Sälen, eller är det här tidshorisonter vi ändå hört om?
Men det kanske framförallt låter läskigt för människor som inte går och tänker på såna här saker dagligen. Medan åtminstone 90% av deltagarna här är ju människor som tänker på det här sättet och på de här frågorna dagligen. För de har ju i det här en insikt som har kommit under lång tid och arbetats upp intellektuellt och så. Men jag har märkt, det märks ju en del reaktioner på en del uttalanden härifrån. Både kritik från en del vänsterdebattörer och en liksom förvåning eller uppragdhet över att varför ska ni skrämma upp människor? Vad har det för nytta? Och inför de reaktionerna skulle jag ju säga att människor här på Folk och Försvar mest är lite suckande eller förvånade och inte förstår.
Har vi fått svar på, jag tror det var på TikTok, barn som är rädda för det, är vi i krig nu, vad ska jag göra? Vad är liksom svaret på varför vill man prata om att kriget kan komma och det är liksom, vi räknar månader?
Ja, men det klassiska svaret när det är Folk och Försvar är ju att det här är ju liksom budgetäskningsprocessen i försvarssammanhang. Några veckor innan Folk och Försvar så går militärer och människor som vill ha ökade anslag ut och säger säkerhetsläget är hemskt, det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Och det här har de ju gjort år ut och år in med risk för att bli vargen och Peter. Alltså Peter som ropar på vargen, men det kommer ingen varg. Jag läste om Tage G. Petterssons memoarer, socialdemokraten som var försvarsminister på 90-talet, och där beskriver han liksom hur ÖB då hade sagt att det kan vara krig i Sverige inom 3 år. Och det måste man ju säga, det kanske var en realistisk riskbedömning då, men visade sig vara alldeles på tok för svartsynt. Så i grunden så är ju det här en normal process, men som kanske har fått ett högre tonläge och som kanske har riktat sig bredare och haft lite folkligare anslag. Och där den också kommer från en del politiker. Och då blir ju det inte bara en fråga om hur mycket pengar ska satsas mer. Alltså försvarsanslagen har ju fördubblats om man tittar ett antal år tillbaks. Utan det blir också en fråga om vad kan man göra i befintliga organisationer i civilförsvar och saker som inte har direkt med det militära att göra. Vad kan privatpersoner göra? Vad kan frivilliga organisationer göra? För här vill man då sända budskapet. Måste alla börja tänka skarpt på det här och ta ansvar för det som skulle kunna hända?
Alltså Carl-Oskar Bohlin, civilförsvarsministern, kommer jag ihåg i höstas, jag var nere med honom i ett skyddsrum och han pratade om att så här, nu har jag gått ut och sagt till myndigheten att ni liksom skynda på här. Och jag vet, det kanske kan bli en liten KU-anmälning på mig, att det, så ska man inte hålla på som minister. Det här budskapet tog han väl upp igen?
Ja, alltså det är ju jättemånga talare här. Alla talar. Statsministern talar, oppositionsledaren talar, överbefälhavaren talar, utrikesministern talar. Men det tal som mest människor har pratat om är ju det som Carl-Oskar Bohlin, civilförsvarsministern, höll på en mer undanskymd plats i programmet. Och det var ju, hade ju just det där temat. Det var, jag tyckte det var ett ganska muffigt tal. Alltså det var...
Alltså ungdomsförbundet.
Ja, och då menar jag, det kan låta som att det är något negativt, men jag menar nog i en positiv mening. Det krånglade in sig lite i bilder. Det handlade om att man måste öppna dörrar som man inte är van att öppna. Och som man kanske inte på generationer har tänkt sig att man behöver öppna. Och nu måste vi öppna upp dem. Mentala dörrar tror jag han menade. Men, och, så det där var en typisk ungdomsförbundsgrej, att det är lite för krångliga metaforer. Eller bara skip. Och samtidigt så hade den här ungdomsförbundsklarspråksviljan. Nu går jag upp i talarstolen och jag tänker säga som det är. Jag tänker ta i från tårna.
Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
Han sa till exempel, tid kan vara vår värdefullaste icke-förnybara resurs. Nej, allt är kanske inte utrett, allt är inte perfekt. Men uppbyggnaden väntar inte. Alla har mandat att planera och genomföra. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet. Och det här är ju liksom en uppmaning till alla myndighetsmänniskor här, men också till alla andra politiker. Och han säger ju uttryckligen när man pratar med honom att det är bättre att någon gör någonting halvbra som ändå finns om ett halvår eller ett år, än att det blir en perfekt lösning på ett problem om 5 år. Så på det sättet är det ju liksom tiden och kampen om tiden som är den centrala saken här på Högfjällshotellet i Sälen som man diskuterar. Medans, för här är man ju redan förbi det här att hotet kan vara är högt och att skarpa problem kan vara nära förestående.
Det låter som att COB och kampen om tiden, han är inte rädd för alarmismen, han vill ha alarmismen.
Det, han skulle jag tro, och en hel del andra här bedömer ju den som nödvändig. Det krävs så att säga ett uppvaknande, tror jag att många känner. Och sen kan det ju finnas en del säkerhetsdebattörer, Patrik Oksanen som jag nämnde tidigare på Tankesmedjan Frivärd, som tycker att det är en del politiker som också borde vakna. Alltså så att säga, varför skjuts försvarsupprustning framåt på tiden? Moderaterna gick ju till val på en mer offensiv linje än Socialdemokraterna vad gällde hur snabbt olika saker skulle komma upp i nivåer i det militära försvaret. Och sen har man ju successivt i regeringsställning skjutit fram det där ett år i taget och antagit NATO sätt att beräkna 2% mål av BNP och sådär. Vilket gör att ambitionerna har sjunkit ner och inte alls är där de var i den storstilade valrörelsen. Så den där, det är ju också en pingpongboll mellan de här aktörerna. Vadå? Jag förstår att det är allvar, men förstår verkligen du att det är allvar nu? Och jobbar du tillräckligt fort med det du ska göra och sådär? Så det är ju inte bara mys och god stämning här.
Okej, så alltså, den här regeringen och framförallt Moderaterna då, som verkligen gör en stor poäng av att alla resurser vi satsar på försvaret, de snålar alltså?
Ja, det tycker ju försvarsdebattörer som Patrik Oksanen. Eller han pekar väl på varför gör finansdepartementet en så optimistisk bedömning utav hotbilden? Regeringen skulle väl inte säga att de snålar. Och om man tittar bakåt i tiden som jag var inne på, så är det också svårt att säga att Sverige inte har höjt anslagen. Det har ju verkligen skett. Men det kommer ju vara. Så försvarsberedningen ska ju ta en slutrapport här i vår. Och inte bara om det här utan också om en del annat, så har det varit ovanligt högt tonläge mellan partierna. Mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i någon panel, och mellan Socialdemokraterna och eller Peter Hultqvist och typ resten av världen i någon panel. Så det ska ju bli ganska spännande, tänker sig människor här, vad som kommer hända i den här försvarsberedningen och hur de ska lyckas enas under våren.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här kommer vi behöva följa väldigt noggrant. Jag skulle behöva lite noggrann hjälp från dig nu, Torbjörn.
Mm-hmm.
För jag skulle vilja pitcha lite en idé. Kanske jobba fram en text i realtid om E22.
Det är en väg, eller hur?
Det är framförallt en kris som skedde, ska vi säga vecka 1-krisen, 13-helgsdramat, alltså på andra sidan nyår mellan Hörby och Kristianstad på E22, så stannade en lastbil och det blev jättemånga bilar, det blev en lång kö. En av våra chefer skickade ut ett mejl om det här och lyfte tanken om en liten mega ämne, hur fungerar samhället? Och nu tänkte jag lyssna till det här och kanske ha en tanke. Och vi ska säga, jag ska försöka få in både E22, lite elbilar, och se om vi kan få in folk och försvar också.
Kör på.
Okej, och vi ska säga, det här är ju verkligen inte obeträdd mark för självupptagna Gen X medieröster som återvänder efter jullovet och ska liksom producera lite texter. Om vi börjar med elbilarna, Expressens Anna Gullberg, hon höll inte inne på glädjen över Teslor som inte kom hem ifrån fjällsemestrarna. Jag citerar: "Jag visste är det avundsjuka som får mig ett lustfullt att tänka teppanyaki moment när jag läser om hur en Teslaförare från södra Sverige var tvungen att byta bil för att inte frysa ihjäl på väg hem från ett jullov i Dalafjällen." Och beskriver då liksom glesbygdens infrastruktursvillkor. För bara några timmar sedan så kom Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman med en riktig mustig drapa. "Teslapappornas reträtt från fjällen är en likfärd." Och vilken tavla från sent 1800-tal tänker vi på då?
Det är ju Karl den 12 vi pratar om, men det är ju längre upp i vårt land ändå. Alltså eller har de varit i Åre, Teslapapporna?
I den här beskrivningen så var det också Åre. Ja, och det var liksom lite, vad är jobbigast? Ett sportlov?
Där dukade karolinerna under, absolut.
Precis, och han beskriver om att liksom en annan armé av framgångsberusade svenska män på reträtt från fjällen. Och gör många liknelser här. Och då skulle jag vilja kasta in min egen lilla fjällsemester. Och då får vi bjuda också på familjedynamiken här. Att jag och min man, vi har hyrt en bil som går på fossildrivna bränslen.
Ja, min sådana svåger, finns ju fortfarande.
Mm. Ja, min svåger har köpt en elbil, inte en Tesla, Men han är en medelklassman med ett sinne för ekonomi, så att säga. Och den känsla han kände när vi pratade om hur mycket eller hur lågt pris vid pump var nu efter det magiska årsskiftet. Alltså, dieselpriset sänktes ju verkligen 5 spänn.
Han kände sig lurad då när ni satt och pratade om det här i fjällstugan.
Nej, men det, liksom känslan var väl kanske... Ja, att liksom, det här är många i en viss socialgrupp som kände så här, nej men vad fan, vi skulle ju göra det här gemensamt för miljön. Ska ni prata om 17-16 spänn litern, vad är det här för nästan liksom tidiga 00-talspriser?
Mm. Det finns ju en del miljödebattörer som menar att det där kommer vara över om ett tag, alltså... De fossila, priserna på de fossila drivmedlen kommer ändå öka, så att det är en tillfällig lycka för er som hade fossilbil, så att säga.
Ja, men då säger jag också, men elbilen när det är kallt då? För det här var ju också en tematik, att vad tusan, när Sverige äntligen har svenskt väder, ja, då är det inte så himla lätt. Och så kommer vi på hela den här diskussionen om hur många laddstationer ska det finnas till de svenska fjällen för att just en viss typ av socialgrupps semestrar ska kunna vara möjligt och ändå med ett miljöfläckfritt samvete, helt enkelt. Och då kan vi liksom koppla in fler röster och dra in E22 i det hela. För vi hade ju både Sydsvenska Handelskammarens Per Tryding som skrev i Median, Timbros liksom, kulturskrift eller vad man ska kalla det.
Vad har Timbro gjort?
Alltså i Smedjan, då... Har inte det med Timbro?
Jo, det är en publikation under Timbro.
Mm. Precis. Där skriver den här mannen som företräder företagarna om sydöstra Sverige är en för svenska politiker bortglömd plats. Bilisterna som satt fast i snökaos på E22-an är en typ av väljare som kommer att avgöra val under 2024. Och sen kommer pappa Timbro, PM Nilsson, in på Expressen. Och nu blir det riktigt sådär... svulstigt nilssonskt. Om E4 är drömmen om Sverige, om stormakten, om de globala företagen med sina jättelika lageranläggningar som radar upp sig i tallskogen, är E22 det egentliga Sverige. Man kanske skulle kunna säga verklighetens Sverige med medelmåttiga inkomster, vaga framtidsutsikter och lika vagt ansvar för snöröjning, snabbt växande vargrevir och lika snabbt expanderade högernationalism.
Ja, det var en intressant dialekt när du läste. Ja, jag känner inte att den har med PM Nilsson att göra, men ändå, den var fin.
Den ska nog mer skrivas på kontot utav något sorts kulturellt
allvar.
Anspråk.
Ja, och tyngd. Ja. Mm. Ja, jag förstår.
Och där PM Nilsson och Timbro ser politiska möjligheter i E22, så såg ju vanliga media den klassiska, vem är den ansvariga här? Och Expressen hade hittat en man som var utbildad elektriker, som alltså hade med sig svetsgrejer och hamnade, för det var en ambulans som fastnade i denna bilkö. Så han hade med sig de här sakerna, och då säger Nikolaj Silverberg, som den här mannen heter, jag erbjöd min hjälp. Både ambulanspersonal och polisen var på plats, ville att jag skulle öppna, och alltså då vägrenen med de här mitträcket, helt enkelt menar jag, för det var en sån här 2-1-väg.
Mm, han skulle bränna bort det och ta bort det.
Men polisen väntade på godkännande från sina chefer. Ja, du hör ju här, vad är detta för byråkratisk mardröm som vi liksom har hamnat i? Och PM Nilsson var ju också inne på ansvarsfrågan och påpekar att Sverigedemokraterna, just det här partiet som är så starkt i detta område, de var det första att kräva att Trafikverket ska komma till trafikutskottet.
Mm-hmm. Nej, men jag tänker på de här orden Carl-Oskar Bohlin sa i sitt tal här uppe i Sälen. Alltså, jag menar, det här handlar ju i någon mening, i bredare mening, om civilt försvar, att klara kriser. Han sa ju underlåtenhet att agera är inte tillåtet.
Nej.
Och det klingar liksom inte det in i den här E22-situationen. Alltså, som jag förstår så är grundproblemet att det blåser in snö, så det spelar nästan ingen roll om man plogar. Och det är kanske ett problem som man kanske inte kan göra så mycket åt annat än att vänta med att åka några timmar. Det är också en lösning på problem ibland. Naturen är naturen. Ibland så är människan mindre än naturen. Jag vill bara ha med det till protokollet. Men annars så är det väl den här underlåtenheten att agera inte tillåten som är det som har funnits i den här E22 efter debatten, och som ju också finns väldigt mycket i den, vad en del tycker då, alarmistiska diskussionen i försvarskretsarna här i Sälen.
Det är det här jag säger, det finns ju intressanta trådar att försöka väva ihop här. För jag ska säga att Trafikverket, där skulle du kunna börja jobba, Torbjörn Nilsson, för det är mycket av de här argumenten.
Jag tror att de kan hitta bättre arbetskraft, förlåt. Men...
ja, jag ska säga att jag gjorde, kan man säga, Henriks haverikommission här. Jag försökte jaga, vad är det som har hänt, vem har gjort fel?
Ja.
Och till exempel så fick jag de traditionella svaren. Alltså, varför saltade inte Trafikverket på den här vägen? Nej, men när det är minus 13 så funkar inte salt. Det liksom får inte de effekterna.
Nej.
Okej, varför sandar man inte? Nej, man gör inte det på vägar över 70, över 70 vägar. För att det enda som händer då är att det tar 10 minuter innan all sand är borta. Och egentligen så blir det mest så här blästring av bilar om man kör sanden därpå. Okej, och Trafikverket var kanske också lite inne på att är det verkligen vi bara som ska kallas till det här trafikutskottet? Polisen, försvaret, länsstyrelsen, MSB. Det är kanske fler intressanta aktörer som vi skulle vilja ha med oss där. Kanske också liksom ansvariga ministrar för infrastruktur och också civilförsvarsfrågor.
I din katastrofkommission, har du gått in på det här med dubbdäck i någon mening?
Ja,
för det här var ju... några vill väl skuldbelägga de söderifrån kommande lastbilarna som inte har tillräckliga däck för svenska vinterförhållanden.
Jag undrar om det här är kommet ur ett aktuellt inslag där det intervjuades på E22-an lastbilschaufförer av olika nationalitet som PM Nilsson uttrycker i sin text om ett land som, i citat, internationella ödmjukande och dåliga självkänsla inte vågar kräva vinterdäck på utländsk lastbilstrafik. Så då har vi ju liksom, återigen, nu har vi byråkratiska myndighetschefer. Vi har också det här att vi bara i snällismens namn inte sätter ner foten någonstans här. Jag tänkte så här, kanske vi ska gå till den statliga haverikommissionen. Jag ringde dem och frågade, kommer ni utreda E22-an? Och de bara,
du ringde dem? Ja.
Ja, de
det
bara,
finns något slags kansli eller?
Vi tar den snabba checklisten. Är det minst 5 döda? Jag bara, jag tror inte det var några döda. Okej, var det stora skador på miljön eller infrastrukturen? Jag bara, nej, kanske inte per definition. Och de bara, alltså vi har 30 anställda. Vi har så många olyckor som vi måste enligt lag utreda. Och absolut, det kan finnas intressanta aspekter här. Men vi hoppas ju att Trafikverket, kanske Transportstyrelsen, massa olika delar som har tillsynsansvar kommer göra sina utredningar. Så att det ska utredas vad som egentligen hände. För det är liksom fortfarande lite oklart. Till exempel, vi hörde det här med 1000 bilar. Lite oklart om det var så många bilar som satt fast egentligen. Och den här tanken om vi bara klippte upp mitträckorna snabbt, om någon bara vågade ha lite Carl-Oskar Bolins civilkurage och känsla av att nu räddar vi liv.
Mm-hmm.
Att ett så kan man ju göra, liksom förmodligen så måste någon ha sagt så här, det var inte livshotande i den här ambulansen ändå, om man inte fattade det här beslutet. Är lite kanske spekulativ att säga här. Men framförallt, frågan är om det var fysiskt möjligt, för att bilarna var alltså satt så tätt bredvid varandra. Så frågan var om de ens kunde svänga om man hade gjort den här magiska lösningen. Om vi hade haft en svetsare bakom oss som bara säger, jag går ut och klipper upp och bara liksom, let's get shit done. Det kanske ändå inte hade löst någonting i allt det här. Och då kom vi också tillbaks till den här frågan att, ja men vems ansvar är det egentligen? Det här, om man lyssnar på väderleksrapporterna om allt det här som vi glada media pumpat ut, ska man tänka då kanske att lågskor, tung klädnad, det kanske inte är rätt för om jag ska liksom åka igenom det här. Behöver jag ha ett ännu större ansvar att ha med mig proviant i bilen? Är det personliga ansvaret som är större på något sätt än den här frågan om som vissa kanske, vissa på vänsterkanten och framförallt också på högerkanten tänker om att så här, nu är det dags för den stora staten, det starka samhället att gå in och peka med hela handen. Och då är vi nästan tillbaka i någon sorts ideologisk klangbotten av, ja, är det den stora enheten som ska bestämma, var är det individen som ska gå in och säga någonting egentligen? Mm. Och då tänker jag, och nu vet jag inte om jag liksom snurrar till det här, men jag tänker tillbaks till klimatfrågan. Om vi tittar på till exempel de sänkta priserna vid pump. Som jag fick se att det här blev ju politik i verkligheten. En femma billigare för diesel över en natt.
Och ni blev vinnare på eran fjällsemester.
Relativt
den här svågen eller vem det var som hade elbil.
Ja, vi ska säga han kom också hem på en enda laddning. Och jag ska också säga att det fanns honom. Också exempel på de människorna även i den här kön på E22an som bara, jag var orolig, men med rätt tricks som jag liksom hittade typ i en sån elbilsgrupp så visste jag att jag kunde behålla från 78% batteri till 48% och ynka 12 timmar senare så räddades jag.
Ja, så att, men du såg politik i praktiken så att säga.
Ja, och då är den här frågan att, så här, ja, är det så här att även om det råkar nu vara lite tillfälligt billigare med de fossildrivna, är det ändå kanske ansvaret för individen att ja, fast nu är det ändå, har man möjlighet köpa sin dyra elbil, ladda den, göra sin planering. Det kanske inte blir fullkomligt sådär, omställningen kommer vara så himla härlig och rolig. Det är så tyst med en elbil. Det är så mysigt. Utan omställningar, gröna omställningar, kanske kommer kräva uppoffringar och jobbigheter från allmänheten. Mm-hmm. Och samtidigt, man kommer ju nästan alltid tillbaks till Juncker-citatet. Den gamla EU-kommissionsordföranden, men också Luxemburgs premiärminister som 2007 sa det bevingade, ja vi vet ju vad man ska göra men vi vet ju bara inte hur man ska bli återvald när vi väl har gjort det, och då gäller det ju egentligen ekonomisk politik, att någonstans den här prishöjningen vid pumpen var ju en policy som väljare inte gillade, och det var ju ändå ganska tydligt att det var väldigt många partier som nu sitter i regeringen eller det stora stödpartiet som sa, vi kommer förändra det här.
Ja, men jag tänker när du säger så där att det finns ju en likhet mellan klimatpolitikområdet som du och säkerhetspolitikområdet som du är lite ute och far efter. Men jag tänker att det är en annan likhet som är det slående. Nämligen behovet av att först jobba upp problemet. Alltså att innan det går att genomföra några politiska åtgärder alls så måste man ju ha en hotbild som är ordentlig och att den liksom successivt stegras. Och det på samma sätt som det liksom under 10 år har liksom blivit alarmrapport efter alarmrapport om klimatet, så är det väl på det här Folk och Försvar där man är uppe liksom på och slår i taket på disnivåer och röda skimmer och man tar i från tårna liksom för att få folk att inse att nu måste det göras någonting. Och där är väl den där E22-incidenten kanske mer ett tecken på en alarmrapport än någonting annat. Här är det ganska mycket mycket i civilförsvarskopplade saker som inte verkar fungera optimalt i alla fall. Och försvarsberedningen kom ju här innan jul med en delrapport som framförallt handlar om civilförsvaret, totalförsvaret och civilförsvarets del i det. Och det räcker egentligen med att läsa de fem första orden och ha någon notis för interpunktionen i den här skriften. Det står nämligen, det är tid för handling, utropstecken. Och jag har hört mig för och fått veta att det var en ganska, det var en diskussion i åtminstone tjänstemannakretsen om man skulle ha med det här utropstecknet eller om man skulle nöja sig med en punkt. För det fanns då tjänstemän som tyckte att det här, så här skriver vi inte i regeringskansliet. Men det blev ett utropstecken, och det är ju liksom ytterligare en sån, ett tecken och bevis på hur brådskande och allvarligt människor i de här miljöerna ser på situationen.
Jag säger också en generationsvinst, säger Henrik T, som alltid pratar med utropstecken, gärna dubbla utropstecken, och ofta kommunicerar i skriftform med detta. Jag känner mig glad över det. Men när vi är inne i tidsaspekten och för att återbruka miljöpartistiska slagord, kan klimatet vänta? Hur lång tid har politikerna på sig att komma på lösningar på problemen som väljarna kan acceptera? Kanske också en aspekt att ta med i det här.
Ja, och pratar du med Carl-Oskar Bohlin så har man ju ingen tid alls. Det är ju det han vill säga. Och jag liksom... Ja, men om du skulle vända det till dig då, säger Carl-Oskar Bohlins uppmaning till dig. Underlåtenhet, att inte använda utropstecken, är inte tillåtet.
Får vi se också om det är så att det är Carl-Oskar Bohlin som kanske har stärkt sina aktier i vem det nu skulle kunna bli som skulle kunna efterträda som moderat partiledare. Men jag vill också slå ett slag för det här med haverikommissionen. När de innan var katastrofkommission, då fanns det förarbeten som sa att faktiskt kunde såna här katastrofkommissioner tillsättas för att, citat, stilla oron i samhället. Alltså när man inser och media och allmänheten pratar om läskiga saker, då kan det också vara värt att försöka gå in, att kliniskt titta på vad är det som har gått fel och vad finns det för lösningar.
Så om man lyssnar på de vänsterdebattörer som tycker att det är alarmism här uppe i Sälen, så borde man alltså tillsätta en kommission för att utreda och genom utreda Sälenspråket och därigenom få ner orosnivån.
Och absolut, och det ska bara ta ett år, så kanske inte jättesnabbt.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet.
Producent är Erik Hedtjärn, ansvarig utgivare Lisa Irenius.